Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Vårt förnuft förblindat är, mörker all vår själ betäcker. Om din ande ej är när och nytt ljus i själen väcker. Jesu, värdes oss nu stärka och nytt hjärta i oss verka. O du härlighetens sken, ljus av Faderns ljus utgånget, gör vår håg från mörkret ren, som vårt hjärta håller fånget. Styr vår tunga, håg och öra till att rätt vår gudstjänst göra. Amen. Den här söndagens heliga predikotext är hämtad ifrån Matteus evangeliets 13:e kapitel, verserna 31, 32 och 33. Och nu får särskilt ni barn lyssna extra noga vad Jesu två liknelser handlar om. För vi ska ha ett litet kort samtal om det innan ni försvinner iväg till söndagsskolan. Orden lyder så i Jesu namn. Jesus sa: himmelriket är likt en skatt. Förlåt. Så här. Jesus framställde också en annan liknelse för dem. Himmelriket är likt ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna. Ännu en liknelse framställde han för dem. Himmelriket är likt en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl tills dess allt sammans är syrat. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ofta när Jesus undervisade så var det om Guds rike han talade. Och Guds rike, det är ett rike som vi inte kan se så där enkelt med våra ögon. Som till exempel när vi tar upp en världskarta och tittar på de olika länderna som finns i världen, så kan vi se att här går gränsen mellan Sverige och Norge. Och här går gränsen mellan Sverige och Finland. Här är Sveriges rike. Men så kan vi inte säga om Guds rike, att här är Guds rike men inte där borta eller där. För det är liksom osynligt för våra vanliga ögon. Och därför så använder Jesus ofta liknelser, berättelser som han använder för att jämföra Guds rike med saker som människor förstod vad de var för någonting. Och nu hörde vi Jesus använda 2 stycken liknelser för att tala om hurdant Guds rike är. Och nu vänder jag mig till er barn här och frågar vad Jesus liknade Guds rike vid i det bibelstycke vi lyssnade till. Det var 2 saker. Först var det vid ett litet, ja, Moa. Säg det, Moa. Ja, ett litet korn. Eller man kan också säga högre, Algot. Ja, ett senapskorn som ju är ett frö också, va? Ett frö som man sår i jorden. Och när det där växer upp så blir det ju mycket, mycket större än vad det var när det var ett litet frö, eller hur? Så är det med Guds rike. Det växer. Det är det Jesus vill säga med den här liknelsen. Och när Guds rike hade vuxit upp som ett stort, stort träd, större än alla köksväxter, och grenar sköt ut från det här trädet, vad kunde hända då? Vilka var det som kom till trädet då? Elin? Nej, ja, nej men vänta, nu tappar jag. Vad heter du nu igen? Va? Lina, förlåt Lina. Vad hände då med trädet? Ja, då kom fåglar från alla håll och byggde bo bland grenarna. Och så är det med Guds rike här på jorden också. Det växer ut åt olika håll när vi kristna, vi som är Guds barn och lever i detta rike, när vi berättar om Jesus som är kung i det här riket och vad han har gjort för oss för att vi ska bli frälsta. När vi berättar det för våra vänner och för människor som vi träffar på, då kan ju de människorna komma till tro på Jesus som vi gör. Och då blir de också medborgare i Guds rike. Då blir de också Guds barn. Alla som vill får ju komma till Guds rike. Då är de som fåglar som kommer ifrån olika håll och bygger sina bon i trädet som liknas vid Guds rike. Det är en fin bild om hur tryggt det är i Guds rike. En fågel som bor i sitt lilla fågelbo har det ju väldigt gott där, väldigt tryggt. De små fågelungarna som vaktas där och matas av fågelmamman och fågelpappan. Lina Sandell sjunger ju i den här sången "Tryggare kan ingen vara", att det är i Guds rike är det till och med ännu tryggare än vad fågeln har det i sitt lilla bo. Och sen så visar det också hur öppet Guds rike är, som tar emot människor från alla håll. Nu får ni som är yngre fortsätta med undervisningen i söndagsskolan. Då får ni följa med ut. Ja, i den här första av de två liknelserna som vi har samtalat med barnen om här, så liknar alltså Jesus himmelriket vid ett litet senapskorn eller frö. Och så litet var nämligen riket när Jesus föddes i Betlehem. Man kan sätta likhetstecken mellan Jesus och riket, Guds rike. Jesus är kung i riket. Och samtidigt så utgör han rikets gränser. Utanför Jesus, då är man utanför riket. När Jesus föddes i Betlehem så var det en händelse som inte alls väckte någon uppmärksamhet här på jorden. Det skedde liksom i skymundan. Helt anspråkslöst. Det var några enkla herdar, fattiga människor som kom och hyllade barnet först. Sen kom också de vise männen från östern. Det visar ju att Guds rike är till för både låga och höga i samhället. Det är till för alla människor. Men bortsett ifrån dessa få som kom, så var det ingen som förstod vad som hände. Det hade Jesaja förutsagt i sitt 53 kapitel när han berättar om Herrens lidande tjänare. Då säger Jesaja i vers 1 och 2: vem trodde vår predikan? Alltså underförstått att det var ingen eller knappast någon. För vem var Herrens arm uppenbarad? Herrens arm, det är alltså Herrens styrka, Herrens frälsande kraft, som ju var Jesus. För vem var Herrens arm uppenbarad? Den här armen beskrivs sen i det här kapitlet som en späd planta. Inte något stort och kraftfullt, utan som en liten späd planta som var föraktad av människor. Vi människor vi är ju svaga för det som är stort och mäktigt och glittrande. Men Jesus var motsatsen när han vandrade här på jorden. Men Herrens välbehags ögon vilade över honom. Det står i vers 2 att inför Herren sköt han upp detta lilla späda skott. Ja, han var så liten där när han låg i krubban i Betlehem. Hans axlar var så späda, och ingen kunde väl tro att det på hans axlar som herradömet, Guds rike, skulle vila. Men 30 år senare så var det dessa axlar som bar korset upp till Golgata, och han blev frälsaren för hela världen. Han är konung i detta rike som utifrån mänskliga ögon sett är ingenting egentligen. Nebukadnessar i Daniels bok hade ju en dröm när han fick se en stor jättelik människostaty som symboliserade 4 stycken olika världsriken som avlöste varandra. En enormt imponerande staty. Väldig. Och så vid sidan om så lösrevs en liten sten. Inte genom människohand. Då förstår vi att det här var Guds verk, den här lilla stenen. Det var liksom Guds rike, som i jämförelse med den här jättelika statyn var nästan ingenting. Som ett litet senapsfrö skulle vi kunna säga. Men sen fick han se att i tidernas slut då kommer den här väldiga statyn att krossas av den där lilla stenen. Guds rike, det är det enda rike som är evigt. Det är det enda rike som består när alla andra riken går under. Och det hade blivit till inte genom människohand. När Jesus föddes till Betlehem så var det utan mans medverkan. Han föddes av en jungfru. Det var ett direkt ingripande från himmelens Gud. Så Jesu födelse var alltså en händelse av eviga, av kosmiska dimensioner. Det var ett frö som kom direkt från himmelen. Ett frö som var Gud själv, som tog gestalt på vår jord. Hur gick det sen med detta frö? Jo, det gick med detta frö som det gjorde med vetekornet i en av Jesu liknelser. Det föll i jorden och dog. Jesus begravdes, lades i en grav. Men på tredje dagen så uppstod han. Och liksom vetekornet i hans egen liknelse så bar det rik frukt. Ja, det skänkte evigt liv till många, många människor. För senapskornet, det grodde nämligen när hans apostlar och sen senare generationer gick ut över hela världen och missionerade. Då sköt grenen, trädet ut, stora grenar där himlens fåglar kan finna fäste och skydd för sina bon. På så sätt så ska Kristi kyrka, hans församling här på jorden, vara en tillflyktsort för alla slags människor. För vinddrivna flyttfåglar och flyktingar. Och för stamfåglar. Det här sjunger Koras söner om i den 84:e saltarsalmen, som är den här söndagens speciella saltartext. Det handlar om den gudfruktiges glädje i Herrens gårdar. Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar. Dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Det här sjunger också Rutström om i en psalm från Lova Herren, som handlar om Guds församling på jorden. Hur de som är med där har funnit en tillflykt hos Jesus Kristus. Vers 3 lyder i Lova Herren 263. Ljuvligt skall oss då tillfalla under livets träd vår lott. Herren, Herren, allt i alla är vårt tempel och vårt slott. Där har fågeln funnit fäste, svalan fått ett säkert bo, skrämda flyktingen ett fäste, trötta trälen sabbatsro. Jesus berättade två liknelser i den text vi läste idag. Den andra, det handlar om Guds rikes genomträngande kraft. Himmelriket är likt en surdeg som en kvinna blandar in i 3 mått mjöl tills allt sammans till sist blir syrat. Kyrkan är i en annan bild som vill säga samma sak. Saltet i världen som liksom finns där inuti och hindrar världen från att helt förruttnas. Kyrkan är nämligen de 10 rättfärdiga människorna som inte fanns i Sodom, men som hade räddat den staden om de hade funnits där. För den sanna kyrkan, den som lyder Herren, som håller fast vid hans ord, den påverkar bara genom att finnas till samhället. Den förändrar samhällets hedniska lagar, mildrar sederna och fostrar den uppväxande generationen till hedliga människor. Och på det sättet så skapar kyrkan en framtid för folket. Så har skett i flera olika kulturer under historiens lopp. Så skedde med romarriket som till sist blev kristnat. Det betyder ju inte att hela riket, alla dess människor, blev levande kristna. Men kristendomen fick ett inflytande i samhällslivet och de grymma sederna och lagarna ändrades. Så skedde ju här uppe hos oss också, i Norden, när Vite Krists läror nådde hit genom Anskar och andra missionärer. Barnamorden försvann. Man satte inte ut svaga, skadade barn i skogen för att dö längre. Man upphörde med att kasta de gamla ut för ättestupan för att de var dyra att försörja. Våldet längs vägarna försvann. Det skapades frid och lugn längs vägarna. Nu ligger det ju nära till hands att dra felaktiga slutsatser av det här. För en del använder den här bilden av surdegen och så säger man att till slut så kommer kristendomen att genomsyra hela världen. Och kristendomen kommer att råda i alla länder. Man tror då att ett fridsrike kommer att skapas. Inga krig, inga länder kommer att kriga längre med varandra. Och jordens resurser kommer att fördelas rättvist så att inga behöver svälta och så vidare. Man skulle i ärlighetens namn kunna förstå det på det sättet om vi bara hade den här liknelsen att utgå ifrån. Men Bibeln lär inte på det sättet. Och skrift ska med skrift förklaras. Och på flera andra ställen så förklaras det utförligt att så kommer det inte att bli i framtiden. Tvärtom så kommer framtiden att vara mörk. Det blir mörkare och mörkare ju närmare Jesu återkomst vi kommer. Det här kan man läsa särskilt om i Matteus evangeliets 24 kapitel, Markus 13 kapitel och Lukas 21 kapitel, där Jesus själv undervisar om de här sakerna. Och Paulus undervisar också om det, särskilt i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Så den bibliska läran är alltså att evangeliet kommer aldrig att genomsyra världen. Däremot så präglar Guds rike allt mer den människa som har tagit emot det. Så här i det enskilda fallet så kan man tala om att hela degen till sist blir syrad, nämligen på uppståndelsens dag, då vi uppstår förhärligade och är helt och hållet lika Jesus. Men också familjer, områden, samhällen och kulturer kan ju präglas mer och mer av den kristna tron. Så har ju skett i Afrika också, missionsfältet, där grymma seder har utrotats när kristna missionärer har kommit dit. Eller i Indien och på andra håll i världen. Men historien har också visat att ett folk kan överge sina fäders Gud. Och detta har skett i Sverige under 1900-talet som aldrig förr. Och vi har inte sett någon vändning under 2000-talets första 13 år heller. Tvärtom. Ett fruktansvärt avfall har skett efter den folkväckelse som svepte över vårt land under 1800-talet. Och de ruttna frukterna ifrån detta avfall har inte heller uteblivit. Barnamorden har kommit tillbaka. Ungefär 40 000 ofödda människor dödas varje år i vårt land. Det är ungefär 100 per dag, året runt. Det är ohyggligt, det är svårt att förstå. Den här fria aborten, den har drivits igenom i kampen för kvinnans fri- och rättigheter. Och riktiga fri- och rättigheter för kvinnor vill vi som kristna förstås ställa oss bakom. Men Gud har aldrig gett någon kvinna rätten att döda sitt eget barn. Det är inte en kvinnlig rättighet. Respekten för livet, det försvinner i samma takt som den kristna tron försvinner. Och nu hör man allt oftare också reformförslag diskuteras om att man ska kunna ta livet också av gamla människor som är sjuka. Så kallad eutanasi. Så man kan säga att också ättestupan som vikingarna och människorna dessförinnan hade här i vårt land har blivit aktuell igen. Vad ska man då göra? Och vad kan vårt land göra? Det finns en möjlighet, och det är det som står i Jeremias bok 22 kapitlet vers 29, att omvända sig, att be om förlåtelse för de himmelskriande synder som har begåtts och vända om till Herren. O land, 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 hör Herrens ord. Och så säger Herren i Jeremia 15:19: om du vänder om ska jag låta dig komma tillbaka och du ska få tjäna mig. De här orden gäller landet. Det gäller Israel, som i och för sig var en teokrati. Men man kan säga också att det gäller ett land också i vår tid. Men det gäller också kyrkan, inte minst. Därför att ett lands sekularisering, det börjar med att kyrkan sekulariseras och blir så som världen. När så sker, då försvinner de 10 rättfärdiga som är saltet, som bevarar från förruttnelsen. Om det bara hade funnits 10 rättfärdiga i staden Sodom, så hade den staden klarat sig undan förstörelsen. Så falsk lära och förvärldsligande inom kyrkan, det är därför det allra farligaste som finns för ett folk. Och därför gäller orden i Jeremia 15 kapitel vers 19 och 20 kyrkan, oss som är hans bekännare. Om du skiljer det äkta från det oäkta ska du få vara som min mun. Alltså om vi rensar ut allt som är från den onde, från världen, och enbart håller oss till Guds ord, det äkta, då ska vi få vara som Herrens mun som talar till folket. Och vi ska vinna människor ifrån vårt folk till Guds rike. Detta folk ska då vända tillbaka till dig. Men du ska inte vända tillbaka till dem. Du ska alltså inte anpassa dig till att bli som dem. Så kan det ju hända, och det vet vi att det ofrånkomligen sker, att den som börjar predika Guds ord utan anpassning blir hatad och föraktad. Kanske till och med förföljd. Och det säger Jeremia här också, att jag ska göra dig till en fast kopparmur mot detta folk. Vi har alltså Herrens beskydd då i sådana situationer. Så att de inte kan besegra dig om de vill strida mot dig. Ty jag är med dig för att hjälpa dig och för att rädda dig, säger Herren. Vi har alltså sett här att det är livsnödvändigt för oss att förkunnelsen är biblisk, att ordet förkunnas rent och klart. Därför är det så evighetsviktigt att Guds ord, lag och evangelium predikas i församlingarna. Och det leder oss över till den avslutande sanningen i den här predikan som jag vill föra fram. Och det är att evangeliet måste skyddas ifrån främmande surdeg. Det finns en annan tolkning, en annan uppfattning av de här två liknelserna som vi har gått igenom. Och den här andra tolkningen, den är fullt möjlig, även om den inte går att bevisa att det måste förstås på det här sättet. Men jag menar att den till och med är troligare än de två första. Men det motsäger inte på något sätt det som jag har sagt, utan det visar istället på en annan gudomlig sanning, en annan lag i Guds rike än vad den första tolkningen vill säga. Den här andra uppfattningen, den har ju förts fram till exempel av Hugo Odeberg, och Gustav Adolf Danell har också varit inne på det. Och det är att man förstår, om vi börjar med surdegen, så förstår man det hela så att de tre mått mjölen, det är inte världen, utan det är Guds rike. Och surdegen som förs in i mjölet, det är samma onda slags surdeg som Jesus varnade sina lärjungar för när han sa: akta er för fariseernas surdeg. Eller som Paulus varnade för när han till församlingen i Galatien varnade för den falska lärans surdeg. Eller när han skrev till Korint och varnade för otuktens surdeg som de skulle rensa ut. Det finns inga exempel i Bibeln på att surdeg framställs som någonting positivt. Så därför så kan man mycket väl förstå den här liknelsen om att det är mjölet som är Guds rike och surdegen som man ska akta sig för. Då skulle också då liknelsen om senapskornet som växer upp, fåglarna som kommer och bygger bo där, det skulle inte vara människor som kommer och blir medborgare i Guds rike, utan då skulle de här fåglarna vara av samma onda slag som i Jesu liknelse om fyrahanda sädesåker, som kommer precis före i början av Matteus 13 kapitel. Det ord som sås på vägen, det plockas bort utav djävulen innan det får fäste. Och djävulen liknas där vid fåglar som kommer och tar bort evangeliet, Guds ord. Och då skulle den här bilden med trädet och fåglarna visa på att när världsliga människor kommer in i kyrkan och börjar prägla kyrkans budskap, så förstörs Guds rike. Jag sa ju att det här senapskornet, det är ett himmelskt frö som kommer med en himmelsk uppenbarelse som ingen människa kan tänka ut. Men när mänskliga, världsliga tankar försöker att lägga till rätta Guds ord och göra det mer anpassat för vår tid och begripligt för vårt förnuft, ja, då grumlas denna himmelska sanning och Guds rike förstörs. Det här är en kusligt aktuell liknelse, om det ska förstås på det sättet. Därför att idag i vårt land och i hela västerlandet så kan förnekare utav de mest grundläggande kristna sanningarna, som till exempel jungfrufödseln, Jesus ställföreträdande strafflidande, hans uppståndelse och det eviga livet, förnekare av sådana grundläggande, frälsningsavgörande bibliska sanningar, kan placeras på biskopsstolar. Kyrkan har blivit förgiftad av den här tvivelssjukan och förnekelseandan. Och så vet vi också att falsk lära för med sig otukt och osedlig livsföring. Otukt av olika slag är tillåten idag i stora delar av den yttre kyrkan. Alla trosuppfattningar och varje livsstil accepteras. Otuktens stinkande och frätande surdeg som Paulus bekämpade i Korint, den sipprar in från alla håll. Kyrkan blir som världen. Och vi lever i världen och frestas också utav allt detta. Vi har ett ont kött som dras till det här. Och tänk om det är så att du själv i hemlighet låter otuktens frätande surdeg finnas till och växa i ditt eget hjärta. Eller surdeg av annat slag, girighet, högmod. Det får inte tolereras. Också här gäller apostelns ord till församlingen i Korint. Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm, Kristus, har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid. Inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. Hur driver du då ut surdegen ur ditt hjärta, den som inte ska finnas där? Det sker som alltid genom bekännelse och syndernas förlåtelse. De onda begären, de är visserligen som en hydra. Man hugger av ett huvud och så växer det strax upp ett nytt. Det är på det sättet, eftersom roten, den onda, kötsliga naturen hela tiden finns kvar. Men ständigt gäller samma sak. Bekännelse av synd och ny förlåtelse. Att leva av evangeliet dag för dag, hela livet, ända till den sista dag. Att leva i ljuset, som Johannes skrev i episteltexten. Att leva i reningen i Jesu blod. Då ska inte det onda köttet döda den nya andliga människan, utan tvärtom mer och mer förlora sin makt, för att till sist i vår kroppsliga död försvinna helt och hållet. Det är verkligen som man kan gråta när man tänker på det andliga förfallet i vårt land. Varje sann kristen har anledning att klaga med orden från Jeremia 9:1. O, att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en källa av tårar. Då skulle jag gråta dag och natt över de slagna hos dottern mitt folk. Det är så extra tragiskt när man tänker på hur vi har haft det i vårt land. Hur kyrkan här i vårt land har fått ha den rena evangeliska läran. Och hur många generationer har fått lära sig Luthers lilla katekes. Inte bara i konfirmationsläsning utan till och med i skolan. Och psalmverser och bibelverser har man fått lära sig. Man skulle kunna säga att kristenheten i vårt land skulle kunna räknas till det som har fått allra mest utav Guds nåd och välsignelse. Man skulle kunna, om man ska tala utifrån liknelsen om mjölet och surdegen, att vårt land har fått 3 mått mjöl. Alla 3 måtten. Det första måttet, det är arvet som har kommit också till oss ifrån fornkyrkan, från apostlarna, kyrkofäderna, den klara bekännelsen till Jesus Kristus, sann Gud och sann människa. Och där har vi också Bibeln, sakramenten. Men så har vi också det andra måttet, arvet från reformationen, som inte har funnits i så många andra länder över vår jord. Det rena evangeliet om Kristus som frälsare och försonare, som har burit våra synder och dött för oss. Och så till sist det tredje måttet. Det är arvet från den stora väckelsen där Rosenius var en central gestalt. Väckelsen gjorde Kristus levande och angelägen. Något som inte bara blev accepterat därför att andra trodde så, utan det blev det mest personliga utav allt. Det var något som man inte kunde leva utan. Men nu verkar det inte bättre än att kristenheten i vårt land, kanske i 11:e timmen före Herrens återkomst, har låtit den onda surdegen syra henne tills allt sammans blivit syrat. Att hon har förskingrat sitt stora arv och gått miste om kronan. Är det så, då lever vi under det stora avfallet som Bibeln vittnar om. Hur det än går för de stora kyrkosamfunden i vårt land, så gäller det för dig att se till att det går väl för dig. Och gärna förstås för dina närmaste i familjen och bland vänner. Och be för vår församling. Be för Ingmar och be för mig som undervisar i ordet. Jag ber för alla i församlingen. Vi får hjälpas åt att tillsammans vara på den smala vägen. Vi får hålla oss till frälsaren, vad än världen och vad än den avfallna kristenheten än säger. Ta Jesu ord i uppenbarelseboken till församlingen i Philadelphia som en uppmaning från frälsaren just till dig. Jag kommer snart. Håll fast vad du har så att ingen tar din krona. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.